Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej, all makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Det här är Fighterpodden Nedslag. Det här är podcasten för dig som älskar kampsport, och i dagens program: Khamzat Chimaev kommer möta Leon Edwards, och Khabib Nurmagomedov lägger handskarna på hyllan efter en spektakulär vinst. Och det blir extra mycket MMA när vi pratar om UFC-galan som kommer i helgen. Hej och varmt välkommen till Fighterpodden Nedslag. Idag när vi spelar in är det onsdagen den 28 oktober, fortfarande på distans. Jag heter Mårten Söderström. Där hemma sitter Simon Kölle.
Hej. Jag sitter här och leker med min tyska glockenspiel som jag precis har köpt. Du vet, jag är så här instrumentnörd också, så att inte bara ja. MMA och kampsportsnörd.
Tjusigt. Lyssnarna skulle se dig. Du sitter hemma och spelar. Vad heter det för någonting? Ett glockenspiel.
Glockenspiel, ja precis.
Ja, såklart. Så här är det, att Elin är faktiskt inte med oss idag, så det är du och jag som kör, Simon.
Ja, men fan, det är lite intimt, men det blir bra, tror jag.
Ja, intimt med Simon och Mårten. Det här är podden där vi tar upp det vi som då tycker är mest intressant i kampsport. Det här, idag blir det mest MMA. Vi har ju pratat om det här, att vi försöker bredda oss. Vi har lite funny stories ibland, såklart, från världen med kampsport. Men just den här veckan är det mycket MMA. Och vi börjar ju direkt att prata om mannen som har lagt sina handskar på hyllan. Ja. Khabib Nurmagomedov.
Ja, alltså, vilken karriär. 29-0. Det kan inte bli bättre, även om man skulle liksom skrivit den här historien på förväg. Liksom, att avsluta så där med... Det, jag tror nog faktiskt att det var det bästa vi har sett honom någonsin. Jag vet inte om du håller med mig, Mårten, men det, jag tyckte han så otroligt bra ut mot Gaethje.
Ja, jag tänker till och med vad vi pratade om för en vecka sedan i podden. Nu är det såklart så att jag sa ju då, jag tror att Gaethje plockar ner honom, eller slår ut honom. Det sa jag mest att provocera. Men vi var ju rätt överens om, framförallt ni, att Khabib skulle vinna den här matchen. Det jag tycker var till att börja med intressant var ju att jag faktiskt hade honom som favorit. Men jag trodde ändå att Justin skulle kunna, jag ska säga, hantera honom bättre. Och han fick ju in ett par fina träffar.
Det fick han. Men det räcker ju inte mot Khabib. Alltså det är ju någonting, det är just sättet han styrde matchen och var så aggressiv och gick på. Det var ju, jag tyckte det var helt otrolig match faktiskt från Khabib. Det var verkligen så här, det var en annan nivå, känns det som.
Men det var också så, tror jag, att han var... Jag tyckte han kändes lite nervös i början. Nu vet jag att jag håller på att överannonsera här. Och det kanske hänger ihop med också det faktum att han faktiskt då hade bestämt sig innan att jag kommer, att det här är min sista match. För att hade han förlorat den här matchen och så kvar vid det löftet till sin mamma då, att han inte tänker fightas mer. Hade det varit så speciellt och avsluta med en förlust?
Frågan är om han hade lagt handskarna på hyllan då. Det är tveksamt, alltså, för att hans mamma har också sagt nu i efterhand att så här, jag trodde inte att du skulle göra det som du gjorde.
Har hon sagt det? Vet du det?
Det vet jag. Det har hon sagt. Khabib själv berättat det när han kom hem tillbaka hem liksom, att till rysk tv, så har han berättat det om sin mamma då. Så hon var lite förvånad och ganska många andra var förvånade. Men jag vet inte. Han har ju hintat på att en, två matcher till och så här. Och det är lite så här, vem ska han möta? Du vet, Conor igen. Khabib tycker jag har varit ganska tydlig med det också, att han liksom, när han har slagit någon så är det liksom över, då vill han gå vidare. Men alltså, jag vet inte om du har hört det också, att han hade ju brutit foten typ 2 veckor innan eller någonting sånt där. Så han hade ju liksom ett benbrott i foten, Khabib.
Är det verkligen sant?
Ja, det är sant. Han mörkade hela grejen liksom. Så det var ju såklart inte helt bruten hela foten, men han hade liksom ett brott i foten.
Jag tycker fall att det är tråkigt. Jag tycker att han hade haft mycket mer att ge. Hur många obesegrade matcher hade han i UFC? 19?
Ja, någonting sånt där. Så det är...
ja. Alltså, då kan man säga så här. Det är klart att han egentligen är färdig. På ett sätt. Men det blir alltid så här när en sån duktig fighter, framförallt obesegrad, inte är med längre, så kommer ändå kommande fighter jämföras med. Undra hur hade det gått om Khabib var med nu?
Så är det ju. Så är det ju alltid. Och det är så här, vi vill ju ha mer, för vi vill ju se, alltså att framförallt, vad hade man kunnat tänka sig han skulle möta? Det här pratet med GSP, den liksom, den matchen hade ju varit, alltså en supermatch mellan GSP och Khabib, det hade ju varit otroligt. Det hade ju inte kunnat vara nere på 155, alltså lättvikt, men på en catchweight, det hade ju liksom varit, det hade ju varit fantastiskt att få se den matchen.
Verkligen. För samtidigt var ju den här matchen, alltså Justin är ändå i sin prime, måste man ju säga.
Ja, verkligen.
Det här var ju matchen alla ville se. Så då var det lite tråkigt, tycker jag, att han var så dominant, Khabib. Jo. Och sen slutar han.
Jo, men det är väl lite det som är... Om man tittar, det är ju ingen annan som har gjort det i MMA. Jag menar, Fedor, när han, alla fattade att han... Eller Fjodor, kanske man ska säga. Emelianenko, han var ju på väg att liksom tackla av och la på sig lite extra vikt och så vidare. När han till slut förlorade och sådär. Så att vi har ju aldrig liksom sett någon vara så här dominant och bara liksom fortsätta. John Jones har ju, han har inte sett, även om han fortfarande inte förlorat, han har ju en förlust, men det var ju diskning. Och det, då är det så här, det är, han har ju ändå inte sett så jäkla bra ut, John Jones, de senaste två matcherna. Så att, men Khabib, han har bara sett bra ut hela tiden. Han kom in förresten med 15-0 i UFC. Jag kollade det lite nu, lite snabbt när vi pratade här. Så att 14 matcher har han vunnit i UFC.
14 matcher, ja. Men du, vad händer nu? Alltså, nu släpper han bältet och då blir det en ny match, kommande match som tar över bältet då. Alltså.
Så blir det ju. Det blir ett vakant bälte. Och alltså, det som är lite tråkigt, om man tittar liksom så där på historiken, om man säger så, från allra första början, det finns ju verkligen nördar som har kollat hela vägen sådär, att sett att, okej, det första som tog bältet, vad hände sen med det bältet, och du vet, vissa har blivit strippade för bältet och så vidare, och så vidare. Om man vill se liksom, alltså, linjärt då, vem är liksom den riktiga kämpen, om man säger så. Det försvinner ju nu. Det blir liksom, linjen blir ju bruten på något sätt. Det är samma sak som när GSP vann mellanviktsbältet där. När han hoppade av sen och bara, nej, jag ska inte fightas. Men det kommer ju bli ett vakant bälte. Det konstiga är ju att Gaethje hade ju interimbältet. Så förlorar han, men... det blir jättekonstigt, men... Jag vet inte vilka som kommer gå den matchen, men... Det borde vara Gaethje eller Tony Ferguson. Och Tony Ferguson kommer från förlust. Gaethje kommer från förlust. Ja, men det är svårt. Det är ett ganska svårt läge. Men det, någon vaskar de ju fram. Så är det ju.
Ja, jag tycker att vi får tacka.
Det får vi verkligen tänka. Göra. Arigato.
Vi går vidare i Fighterpodden. Och håller oss kvar, tänker lite grann kring områdena kring Dagestan och där, där det kommer ut så duktiga fighters. Och en heter ju Khamzat Chimaev, vår svenska favorit, som går från klarhet till klarhet. Och nu hoppar han ju upp fina pinnhål i UFC, Simon.
Ja, men eller hur? Alltså en fantastisk match han kommer gå mot Leon Edwards. Och dessutom, jag menar, jag tycker så här att vi får snacka om den här nivån av Alexander Gustafsson. Han mötte liksom de här topp fem. Det är ju extremt få svenskar som har varit uppe på den nivå. Så att det egentligen är bara tre. Och det är ju nu Khamzat då, sen är Jack, eller Jack Hermansson, och så är det ju såklart Alexander Gustafsson. Ilir har ju varit nära, men inte riktigt där på den. Han har också varit högt rankad, men inte riktigt så högt.
Men det är ju ett jättekliv han tar, alltså Leon Edwards är ju rankad trea.
Han är rankad trea, det är helt otroligt. Så att, det är topp fem liksom. Ja. Och Leon Edwards som ingen vill möta också, det är liksom, Daniel Cormier har ju pratat jättemycket om Leon Edwards, liksom att my guy, typ, så att ingen vill möta honom, det har varit svårt liksom att få till. Men om man tittar så här stilistiskt på matchen, så är det ju, Leon Edwards är ju en utpräglad striker. Så att Khamzat har, alltså det känns ju som att Leon Edwards bör ha det bättre stående, även om Khamzat slår förbannat hårt och är liksom skicklig, så är Leon Edwards liksom troligen på en annan nivå stående. Men som MMA-fight, alltså jag vet inte. Det är, Leon Edwards må ha tränat jättemycket på att möta amerikanska brottare, men jag vet inte fan, en tjechensk-svensk brottare, det har han nog inte. Alltså, jag tror inte Leon Edwards kommer kunna stå emot faktiskt, det är svårt.
Det är otroligt... Spännande verkligen, och jag tycker det är en bra matchning. Men det är ju någonting också med Khamzat, alltså, han har ju blivit Dana Whites favorit. Jag vet inte, vi har en lite sån här grupp på Messenger. Jag drog den här bilden när jag zoomade in på skärmen. Där sitter liksom Khamzat bredvid Dana White vid något bord där liksom, och de är ju buddies.
Ja, buddies och buddies, men jag förstår vad du menar med det. Det ser ju ut som det, och det är klart att han är just nu någon form av, liksom, och missförstå mig rätt, men ett gullebarn lite grann just nu för UFC. Han är ju någonstans så här, det här urtypiska som Dana White älskar. En rå tuffing som aldrig backar och alltid vill gå match och som inte blandar in sina managers jättemycket och inte håller på med något spel. Det är hela tiden så här, han bara, jag går båda viktklasserna, jag kommer spöa alla, kom igen då. Och det är på något sätt, gillar Dana White. Det är så här, det är ju alla som på något sätt är, känns som att de är på riktigt, men är larger than life. Att kunna den kombinationen, det är samma som Conor McGregor, han är verkligen larger than life, men
det
är ändå på riktigt. Alltså, man får känslan av att han är liksom verklig. Då blir man ju så här, okej, då blir det fiktion möter verklighet. Jag brukar ofta prata om det, är så här som att vi följer, diskuterar tidning, vad heter serietidningsfigurer, Hulken mot Spider-Man och sånt. Och det här, det är lite så, det är ju, vem fan är som Hamza Chimaev?
Jag tänker mer kanske också på att den här påläggskalvspositionen han får. Jag undrar hur andra fighters i UFC ser på det där. Du vill ju inte bli den här killen, så det är klart att han har bett att få fighten. Om han nu tar den här, då är han, alltså när du lever upp till hypen, då är det coolt.
Då är det coolt. Ja, men det är ju det handlar om väldigt mycket. Att kunna snacka och så hålla på, det gör ju folk på alla nivåer liksom. Redan Hamza till som första amatörmatch när han möter Khaled Lalam, som är svensk fighter och VM, alltså vann ju VM för fan, och alltså, världsmästare amatör MMA, och Hamza liksom sop på mattan med honom och sa att han utmanade alla. Redan då började man säga, okej, vänta nu har vi någonting väldigt speciellt här på gång. Sen har han ju hållit stilen hela tiden. Utmanade liksom Rostem Ackman och så här, precis innan Rostem kom in i UFC. Och Tubby, alltså han utmanar ju alla. Han skiter dit liksom. Och det tror jag, den mentaliteten är ju väldigt härlig när många andra fighters kanske funderar och tänker och liksom vill ha lite osäkra kanske någonstans i sitt game. Och framförallt boxare, där ska vi inte prata om. Det är ju, inom boxning så är det ju så mycket, så viktigt med records. Så att det är ofta ganska dåliga matcher långt upp i karriären.
Men han var ju så i podden och berättade om sitt liv och sådär. Och alltså, bakgrunden är väl det som skapar den nutida personen. Alltså han har haft en tuff uppväxt liksom, och kämpat. Men det finns ju också någonting i blodet, den här enorma liksom kampviljan och det här enorma självförtroendet. Mm. Det är klart att han har ett självförtroende i sin brottning. Han är en superduktig brottare. Jag har faktiskt kollat lite grann på YouTube. Mm. Det ligger ju en del så här matcher när han har varit kört. Liksom. Mm. Han leker ju. Ja. Han leker ut många av de här matcherna. Han bara skrattar hela tiden. Precis som han gör nu. Han skrattar och han är glad. Liksom, för att han är så övertygad om sin kapacitet. Mm. Nu har han gått in i MMA med så många fler dimensioner, med boxningen liksom, framförallt sparkarna, och har alltså en riktigt bra boxning på det här.
Ja, han har ju det, och det, han har ju också en vilja att lära sig, och jag tror att det betyder väldigt mycket. Och sen då en konstant närhet till liksom klubben, eftersom att han har bott på klubben här. Så då är det så här, då blir det ju någonting väldigt speciellt. Han har tränat väldigt mycket med min barndomskompis Jeppe, och det är så här som jag sa det från allra första början. Alltså kolla in Hamza Chimaev. Det är så här, det är något speciellt. Sättet han snappar upp. Om man visar honom en kombo, då tränar han den liksom tills den sitter. Och det är, jag tycker det, jag har hört det där inom fotboll och allting också. Många som blir väldigt duktiga att så där, du vet, stanna kvar efter träningen och träna frisparken en halvtimme, timme, eller gå ner på helger och kör. Och det är så här, det är ofta de som gör lite mer, men fortfarande ändå inte blir övertränade. Det är liksom en extra växel någonstans.
Ja, det är kul framförallt som svensk åskådare att se de här svenska framgångarna. Dels Hamzat, och så tänker jag också han tränar med Guram Kutadelatse. Yeah. Att de tränar på samma klubb och är kompisar och liksom peppar varandra. Och nu är Guram också UFC. Yeah. Jättekul. Alltså, undrar vad det här tar vägen. Det är spännande.
Det är väldigt spännande, väldigt kul. Alltså, det känns ju som att det är en ny generation. Så måste man ju se det. Det är ju, om den gamla generationen, det finns vissa faktiskt kvar, till exempel David Bjelkeden. Men de är väl på väg till sina sista matcher, eller vissa då har ju lagt handskarna på hyllan, typ Reza Medadi och sådär. Och då är det klart att det släpper fram någonstans en ny generation. Sen har vi den där mellangenerationen som jag kallar den, som tillhör på något sätt den gamla men inte är gamla. Typ Niklas Bäckström som jag sågade, han har startat klubb nu som heter Northpaw i istället för Southpaw då, som drar igång nu upp i vart det nu var, Norrbotten eller fan det. Niklas, om du lyssnar på det här, sorry att jag inte kommer ihåg vart du bor, men där, det är uppe i Norr i alla fall. Så att det är så här, det är klart att jag menar, de där personerna, de är knappt 30. Alltså det är så här, så att...
Det är sant. De är inte heller gamla.
Nej.
Sen tänker jag också kanske också från All-Star, vi har pratat om det tidigare. Alltså, de har ju ett mål. De har pratat länge om det, att de vill få bältet i Sverige. De har ju varit i stort sett så här, nu kommer det mål att göra. Han tog inte bältet. Under honom har vi Ealer och så vidare. Och så kommer det här gänget, en annan viktklass. Har man en stark målbild, och det har ju hela teamet på All-Star, så kommer de att få bältet. Och frågan är bara, vilken viktklass?
Så är det ju. Förr eller senare så tror jag att det kommer komma till Sverige. Och det känns som att de är närmast i alla fall på att få det från Sverige. Men det är klart, för att avsluta hela grejen, måste jag ändå nämna någon annan som har en annan stil men som är väldigt duktig. Om jag tänker på Amir Albasi som flyger, han har ju gått en match i USA, vann på triangel, som vi pratade om i somras. Så han är ju lite så här, flyger kanske under radarn och så, men han är inte så kaxig. Han säger inte att han ska slå alla, utan han är liksom en kampsportare som vi tänker oss här, urtypen av kampsportare. Att det är en idrott och det är väldigt så här, det är olika stil man kan göra. Han satt ju mer så här en showman på det sättet. Och att vara då showman, och det känns som att det är på riktigt. Det är ju den som är... Det är nyckeln. Ja. Det är häftigt.
Lever upp till det. Men han är ändå härlig. Alltså, Conor kan man ju störa sig på, för att han har ju haft liksom för mycket attityd hela tiden. Va?
Ja. Det har varit så tydligt att det är spel ändå. Men
ja, det är det,
samtidigt
precis.
Så är han ju så spektakulär, hela han, så att det överbryggade till mainstreamkulturen. Det är ju någonstans... Det tror jag inte att Hamzat kommer göra, till exempel. Hamzat kommer kunna bli en otrolig fighter, det är han redan idag, men och förhoppningsvis champ, peppar, men jag tror inte att han är den typen som överbryggar och går liksom gör att sådär, så det är ju, ja.
När möter Hamzat Leon Edwards?
19 december i Vegas. Så att det är precis som en jul. Ja, det är verkligen en härlig julklapp liksom. Men apropå julklapp, en tidig julklapp skulle det ju vara, Tobias Harrela skulle ju gå match här i Tyskland och möta en liksom helt obesegrad, riktigt, riktigt bra fighter, alltså Hussein Kademagomayev, som är, vet du, en månad innan han ska gå i Superior Challenge. Oklart om hur det såg ut i avtalet och så vidare, men utan att ha koll på det så har det tyvärr blivit inställt. Så det är väldigt tråkigt för Tobias Harrela, men då är ännu mer hype på Tobias Harrela mot Adam Westlund ju.
Ja, det blir skitkul.
Rostam Akman kommer ju gå på den galan här, den här tyska galan som Tobias skulle gå på, Elite MMA Championship som det heter, i Düsseldorf, och möta en riktigt grym fighter. Kul att se Rostam tillbaka efter, det blev ju inte så jäkla bra i UFC, det liksom funkade inte riktigt. Han mötte en svår teknisk fighter sist då, som jag ska möta en som heter Karim Engizek, som är, vet du, 15-4, så det är verkligen så här wow. Och han 8 raka segrar, så att det är,
oj. Alltså, Rosten, vi pratade ju med Rosten efter hans senaste match. Han har ju varit väldigt missnöjd med sina insatser liksom eller senaste matchen för allt. Alltså, att inte han inte fick matchen dit han ville ha den. Han tycker inte själv att det han kan prestera liksom har kommit ut i buren.
Ja, vi hoppas verkligen det går bra för Rosten, för jag tycker att han är så skön och bra ambassadör för sporten på många sätt.
Vi går vidare i Fighterpodden. Det är ju mycket MMA idag. Simon, ska vi ta även galan i helgen?
Ja, då blir det troligen sista gången vi får se, eller vem vet förresten, varför säger jag sådär. Men det kan vara sista gången Anderson Silva går match i alla fall. Det har vi sagt ett par gånger. Han har ju typ gått ut med det nu. Så jag ska möta Uriah Hall. 15-9 rekord har han. Alltså Anderson Silva 34-10 nu. Men det som är sorgligt är att hans 6 senaste matcher han förlorat, eller jag höll på att säga att 6 han förlorat 7. Hans 7 senaste matcher så han förlorat 6. Och det är ju ganska sorgligt, alltså, med tanke på att hans senaste vinst kom för 3 år sedan. Alltså, Anderson Silva var ju så här pound for pound bäst. Nu har han ju bara försvunnit från den listan. Liksom.
Ja. Så det är som du säger, det blir något sorgligt över det. Och han vill ju hela tiden såklart visa innerst inne så känner väl han att han fortfarande har det och att han... Alltså det är många aspekter här. Det är klart att det handlar om försörjning och liksom dra ut det sista av din karriär. Han är fortfarande ett namn. Ja. Och bara det faktum att vi pratar om honom just nu är ju... Ja, men det där blir en spännande match. Liksom. Samtidigt som att han är ju inte alls på den nivån som han var.
Nej. Och det är synd. Och det är ju mycket så här... Jag tycker det känns som att det sitter också i det liksom fysiska. Reaktionerna såklart har blivit lite långsammare, men det känns inte som att han tränar lika mycket. Jag tyckte att Israel Adesanya-matchen där var ganska tydlig. Hans senaste match skadade han, så det går inte riktigt att döma ut honom. Men just så att, du vet, när han gjorde sina snurrsparkar och ramlade och sånt där, så det gjorde inte Anderson Silva förut. Jag menar, kommer inte ihåg det. Då var det så att man trodde att det skulle komma en snurrspark och så kom det istället en snurrarmbåge och sådana där grejer. Han var ju spektakulär liksom. Han var ju fantastisk.
Ja, men det han har gjort är ju precis, alltså varje steg i UFC har ju ofta kommit ifrån att det har kommit in fighters som har liksom lyft ribban. Och jag skulle säga att Israel Adesanya hade inte varit den han är, om inte Anderson Silva hade varit den han var när han som var som störst i UFC.
Det är ju så tydlig utveckling. Och jag menar, jag tror att jag vet inte om det är någon stor del av det hela, men jag tror ändå att det är en del av det, att så många ändå gillar det här. För man ser att det utvecklas, man ser någonstans att man kan hänga på en fighter. Jag tror att det är ännu roligare till exempel som med Hamzat, om man har följt honom liksom i Sverige och sen i Brave och sådär. Men om man tänker då den vanliga UFC-fansen, de anser ju ändå att de var tidiga med att följa honom, för de såg hans första på underkortet i Fight Island, eller på Fight Island liksom.
Mm.
Det blir ju att man följer sina fighters väg framåt. Och det är ju ganska unikt för just kampsport, skulle jag säga. För att det är inte samma sak i tennis. Liksom. Alltså, det går inte att säga så här, ja, du kan absolut följa en tennisspelare. Men de går så jävla många matcher, men då förlorar de några. Och sen så, ja, men de har vunnit fler. Och, samma sak med fotbollslag, man kan följa det. Och det är såklart väldigt många som gör det, men... Det är ingen liksom, det gör inte dig speciellt unik om du följer Göteborg liksom så här, fotboll, alltså det är så här, för det är så jävla många andra som gör det, eller AIK eller Djurgården eller någonting. Det är så här, men det är just den här känslan av att folk sitter också hemma själva och tittar ofta så där, eller med några kompisar eller familj, så blir det liksom att man nästan har en relation till de här personerna.
Ja, det är det.
Jag tror att det ligger mycket i det.
Och vad säger vi om över den galan? Är något mer på den galan?
Ja, så ett co-main event som är ganska intressant. Bryce Mitchell, han är ju obesegrad 13-0. Han har ju en förlust i tuffhuset, The Ultimate Fighter, som det är uppvisningsmatch, så det räknas inte till hans proffsrekord sådär. När han blev utdragen av Brad Cotone över 2018 på Rear Naked Choke. Men i alla fall då, så Bryce, han är 13-0 och möter Andre Feely i fjärde vikten, och Andre är ju så här 21-7 i rekord och riktigt vass faktiskt. Så att det är kul, den är rolig. Det är alltid något speciellt med de här obesegrade, även om han då åkt på en förlust i huset, så då har man inte sina riktiga coacher, man har inte förberett sig på samma sätt. Det går inte liksom riktigt att räkna med. Men det är någonting speciellt. Så det är väl den liksom som sticker ut. Men jag tycker att galorna nu, det är så jävla kul att det är varje helg. Jag vet inte, det har blivit som en grej.
Lite bortskämd nu, eller hur? Visst är man?
Otroligt bortskämd. Och liksom så att det är jättekul att Superior Challenge kommer köra. Tyvärr inte för någon publik då. Men det är ju... Det hinner ju gå ett antal UFC-galor fram tills dess. Men hur ser det ut, vet du det, Mårten? Hur ser det ut på amatörsidan då? Kommer det hålla skalan nu när covid har gått upp och såna här grejer? Eller kommer det... Läggs de ner? Eller vad vet du om det?
Ja, men bra fråga. Det skulle vara den här Frontier battle i helgen. Och det är ju restriktioner i södra Sverige, Skåne, så att den är inställd.
Ja, tråkigt. Ja.
Typiskt.
Då får vi hoppas att Superior kan gå ändå. Det vore ju tråkigt om den blev inställd också. Vi behöver den med mat. Nu skriker vi lite efter. Man vill ju se svenskt, liksom.
Det är det. Ja, Micke med mat som sagt. Och nu är helgen då UFC. Men vi ska ta något som inte är MMA. Vi ska ta oss till Indien. Det är du som har rubriken egentligen, Simon. Men det är ju en kampsportsgala, eller tävling snarare, där 50 personer blev skadade.
Ja, alltså, det var roligt. Ni såg inte ni det, men jag rynkade på pannan. Liksom så här, kampsportsgala, kampsportstävling, vad är det egentligen för något? En gång om året i de här ett antal byar som är med på den här grejen, så tävlar de om med käppar eller långa pinnar, det ser ut som stavar liksom. Och så tävlar de om någon sorts typ figuriner, alltså någon ja, jag vet inte hur man ska förklara det. Kan du förklara figuriner bättre, Mårten?
Nej, men vet du vad? Nu ska vår producent Mackan, han kan sånt där.
Hej, hej.
Vad är figuriner?
Figuriner, ja, kan användas i lite olika sammanhang, om det är religiöst eller men också till exempel inom konst och så vidare. Jag tror att det bästa beskrivningen på det som Simon nu beskriver, jag tänker på den här första scenen, den första Indiana Jones-filmen, när han snor den här guldfiguren i det här konstiga
ja.
Templet. Det är en figurin.
Okay. Ah, ja, såklart. Det är lite som den här domaren i, vad heter det, den här På spåret, va? Som vi kan ta in. Jag tycker
det är bra.
Vi får använda Mackan på det sättet.
Det är jag, Björn Hellberg.
Hellberg, just det, så heter han.
Ja, det var en fin referens. Okej, okay, men berätta, vad händer då med figurinerna?
Ja, nej, jag vet inte vad som händer med figurinerna, men däremot de köttar ju på varandra rätt rejält. Och det slutade ju med att folk blev skadade. Liksom. Och det, de har ju sagt, gått ut också innan, så här, det är nu pandemi, och jag menar, den är i allra högsta grad aktuell i Indien, pandemin. Liksom. Mm. Så det är så här, det blir ingen festival, tror jag, med att de kallar det kanske. Det blir inget evenemang i år, så kom inte, men folk kom ändå. Och liksom, du vet, de köttar på varandra. Jag menar, det är, jag som håller på med käppfäktning, jag skulle aldrig fightas utan liksom hjälm och handskar. Och, alltså, det är, du, fan, du kan ju dö. Alltså, på riktigt.
Men det var inget härligt YouTube-klipp du kan rekommendera.
Tyvärr inte, man kan det. Jag har inte sett någon YouTube. Någon annan kanske får tipsa om det, men jag har sett någon bild bara, men det ser ganska galet ut faktiskt när de springer runt där med sina långa pinnar. För vet du, de kan ju kötta till det i bakhuvudet liksom, när du inte ser. Alltså, när det är sådär många mot många liksom. Så det är
det är så galet. Det är som de här när man MMA-fighters, när det kommer in liksom 7-8 stycken, de här liksom, det är som typ gängslagsmål.
Polska där, just det.
Ja, så sjukt. Ja. Ja, men det är bra, Simon. Som sagt, jag saknar Elin. Hoppas att hon gör på sig. Vi har UFC i helgen och vi kör ju om en vecka igen i tanken.
Det gör vi.
Och har du någonting vi ska ta upp, så är det fighterpodden@fightermag.se som du mailar till. Jag heter Mårten Söderström och du heter Simon Kölle.
Ja, ja.
Tackar för idag. Vi hörs om en vecka igen. Ha det bra!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.